Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Kids och välkomna tillbaka till podcasten Mina vännerboken. Jag hade egentligen tänkt att ta lite semester, men sen dök möjligheten upp att göra den här intervjun. Och ja, en sån chans dyker upp, då snörar jag på med kängorna och det gör jag med glädje. Pass på nu, för här kommer ett gäng namn: Kebabrulle, Jonathan, David Björklund, Rasmus Leidström, Mattias Färm, Agnes Berglund, min kusin, Mats Lind, Johan Denolf, Sebastian Andersson, Sebastian Karlsson, Tor Andreasson, Max Pettersson, Jonas Helgesson, Ellen och Benjamin Lobelo. Åh, älskade, älskade ni. Det där är alltså de som har valt att bli patrons till Mina vännerboken sen vi hörde senast. Gör som det här gänget. Hopp i land på den skärgårdsö som ju är Mina vännerboken. På den här ön där väntar ett kalas. Ett kalas av kompisdejter, extra grejer. Något att lyssna i kapp på i hängmattan, i festivaltältet eller i, om man nu befinner sig, på jobbet kanske. Patreon, det blir man på valfri slant på www.patreon.com/minavännerboken. Det är inte bindande, man har 1000% uppsägningstid och alla har varit nöjda hittills. Men nu, veckans gäst. Han är till vardags en form av hotshot på Spotify. Detta till följd att han kan musik, den här mannen. Alltså verkligen kan musik, och jag gör mitt bästa för att reda ut det begreppet under det här avsnittet. Till lite mindre vardags hörs han ju i Kompaniet podcast med mina tidigare gäster och nuvarande kompisar Vanessa Falk och Kristoffer Appelqvist. Kompaniet-gänget har alltid varit otroligt fina mot många, men bland annat mot mig. Jag har fått vara med Kompaniet på massa kul saker. De har varit generösa och bjussiga på alla sätt, och jag är enormt tacksam för det här. Därför var det ju såklart hög tid att bjuda in det sista befälet i Kompaniet. Den här podden, den klipps ju så som brukligt är av Alex på Silverdrake förlag. Hörrni, jag åker till Grekland nu, så glad sommar på er. Vad kul vi har. 257 sidan i Mina vännerboken, Daniel Breitholtz. Hej!
Hallej!
Det var första hallejet.
Hallej, hallej, hallå.
Fan vad glad jag är att du äntligen är här.
Ja, och tack och förlåt. Alltså jag har ju varit den knepigaste, vilket är så konstigt. Jag brukar inte vara så knepig. Men av någon anledning så har vi hamnat i någon sån här vansinnig karusell där du har ställt snälla frågor hela tiden, bara så här, kan inte du komma och hänga med podden? Och det finns ju ingenting jag egentligen hellre vill, eftersom jag är ett superfan av dig, det vet du. Och så har det bara liksom sjuka barn och livet och jobbet och massa saker, så att jag skäms över att jag inte varit här tidigare när du har frågat så snällt. Skäms jättemycket, det var därför jag hade med mig hallongrotter.
Ja, du är
synd att du inte tålde dem.
Det är mycket att dra i här, men jag vill verkligen börja med att säga, du är verkligen topp tre krångligaste jag någonsin har försökt bjuda in hit.
Ja.
Och det är ju det märks ju också på dina svar, alternativt att du är någon form av psykopat som ljuger.
Nej, men ja, det här, det blir väl så.
Det har bara inte passat de senaste 6 åren.
Nej, men jag har bara haft så otrolig otur med det här. Men jag förstår ju vilket intryck det ger av mig. Men därför är det så skönt att jag nu får vara här hos dig. Och så kanske jag under den härliga stunden vi har tillsammans kan liksom få dig att ändra dig. Att du tycker att jag inte är så dum i huvudet, men som det, jag verkar vara när vi smsar.
Det skulle vara psykopat i så fall. Annars så är du... Jag tycker det säger någonting om att min och... Alltså, du är en av de absolut bussigaste jag känner.
Ja, men tack.
Trots att du har dittat mig i 6 år.
Ja, att jag är en jävla röv.
Det går ju inte ihop.
Nej. Fast fan,
hur bussig är du?
Nej, men jag är nog bussig. Och jag vill fan vara bussig. Jag vill vara kompis med kompisar. Men och nu kommer det låta så jävla töntigt. För att ja, det är ju bara att svara på ett sms.
Mm.
Men någonstans i livet som hårt arbetande person, för ja, det har jag ändå varit på många sätt. Jag har jobbat mycket på mitt jobb och jag har en podcast och jag har det. Så har jag dessutom en fru och två barn. Ja. Och så har jag några få kompisar som jag hinner med. För fan, man hinner inte så mycket när man är vuxen och har barn och familj. Och hur folk liksom hinner gå och träna och ha en hobby och ha en älskarinna. Och jag fattar inte hur det går till.
Nej.
Så att jag förstår att det här inte är hela, alltså att jag förstår att det låter psykopatiskt att säga, det är så synd om mig för jag har så mycket annat. Men på något sätt så, jag vet, jag kan bara be om ursäkt, förlåt. Och därför hade jag med mig halvgrotter.
jag aldrig trodde att det var av illvilja.
Nej, och det är det inte.
Så det behöver du verkligen inte känna. Vi har mycket att dra i här, ja, vilket är väldigt kul. Och vi kommer, som du säkert förstår då, att börja med Ghetto Blaster.
Aha. Äntligen får jag tala ut.
Headbug då, din gamla duo.
Just det.
Jag vill prata om andra saker, men jag bara svepte igenom din Instagram-page igår. Och där står det då att du hade gruppen Headbug tillsammans med Mikael Kristensson som gav ut singen Ghetto Blaster. Vi kommer att lyssna lite på den nu i podden, det blir kul.
Håll igen. About time with some words from the master. My heat blaster, the jackster. My heat blaster, the master, the jackster. Coming from the underground with my ghetto blaster. It's about time with some words from the master. My heat blaster, the jackster. My heat blaster, the master. Coming from the underground, ghetto blaster.
Bra ju.
Den är ju lite, det var lite annorlunda. Alltså den hade ju säckpipor i sig och det var ju väldigt få andra danslåtar.
Det är det.
I slutet av 90-talet som hade säckpipor i sig.
Ah.
Men med det sagt,
är det du ändå, som blåser?
Det är inte jag som blåser.
Nej.
Men med det sagt så tycker jag ändå, nej, den kanske inte har åldrat sig superväl den här låten, men vi blev ändå lite förebilder för några personer som sen gjorde musik som lät ish åt det här hållet och gick ganska bra för.
Ja.
Vad hette de finska?
Boomfunk MCs.
Boomfunk MCs. Mm. De snodde bland annat hela vår musikvideo och kopierade den och gjorde den precis likadan. Exakt likadan. Boomfunk MCs.
Ja.
Och sen många år senare så lärde jag känna en kille som hette Jaco Salovaara.
Ja.
JS16.
Mm.
Han var finska producentgeniet i slutet av 90-talet.
Mm-hmm.
Det var han som låg bakom Darude Sandstorm. Ja, stor musik.
Ja.
Och han hade också producerat Boomfunk MCs.
Ja.
Och när han fick reda på att jag var med i Headbug,
ja,
så var han så här, åh, det här är en stor dag.
Men,
det är otroligt konstigt.
Men är det din musikkarriär? Finns det mer att ta av?
Nej, det är det.
Ja.
Det är det.
Hur hamnade du där då?
Hela mitt liv så har jag tyckt att musik var toppen.
Mm.
Och så har jag hållit på med musik. Jag har gjort hiphop, jag spelar trummor i dödsmetallband. Och så började jag göra dansmusik med Micke då.
Mm.
Micke och jag träffades på Salems golfklubb när vi var 15. Sommarjobbade där. Jag sommarjobbade för att ha råd att köpa min första synt så jag skulle kunna göra musik.
Aha.
Jag är kraftig gräsallergiker. Så det var väldigt jobbigt att åka fairway-klippare.
Och det finns ingen grusgolf.
Finns ingen grusgolf.
Nej.
Och det var inte, minigolf vill inte ha personer på det sättet.
Nej.
Förlåt, barngolf. De blir sorgiga. Så vi träffades där. Och så sa vi, men ska inte vi bara göra världens ballat dansmusik?
Ja.
Så då ringde jag till Anders Johansson som var A&R på Stockholm Records.
Ja.
Det var det coolaste bolaget då i slutet av 90-talet.
Mm.
Så ringde jag honom och sa, hej, jag heter Daniel Breithos, vi gör världens bästa dansmusik, när kan vi ses? Och han sa, vi kan ses i eftermiddag. Så åkte vi dit och spelade upp den här Säckpipel-låten. Och så sa han, bra, in i studion.
Men varför lyssnade han på den förfrågan?
För att han tyckte nog att den attityden vi hade var lite tilltalande.
Ja.
Att någon liksom ringde och sa, vi gör världens bästa grej.
För du hade ingen anledning att säga det egentligen.
Nej, om man har hört demon liksom som vuxen människa så hör man också att jag finns absolut ingen täckning för det påståendet.
Men jag tycker det låter som ett FIFA-soundtrack.
Ja, tack.
Men jag är
väldigt snäll.
Ja,
och då tänker du på ett jättegammalt FIFA-soundtrack.
Ja.
Och
men det här var ju gammalt.
Ja, jo, det var det. Men det var ju nog det sämsta som kunde hända oss, att vi fick skivkontrakt. För då blev vi plötsligt instoppade i en studio på Hagagatan, som var Stockholm Records studio. Och där satt Antilop i en studio.
Men gud!
Ja, Och i en andra studion så satt E-Type.
Ja.
Och sen en kille som heter Gustav som sen gick vidare och skrev alla. Gustav och Tommy, de gjorde alla låtar till Sara Larsson sen. Okay. Och har gjort massa liksom världshits. Så de, och så satt vi där, jag och Micke Kristensson, och fattade absolut ingenting i en studio. Så det vi gjorde mest var att vi spelade Duke Nukem mot de andra. Det var ju så LAN. Vi hade LAN-datorer.
Men när var det här, sa du?
99 kanske.
Men då, var inte E-Type då på, vad heter det här, Records?
Alltså han, jag tror att han på något sätt var kopplad till Stockholm Records eller deras förlag. För han var där. Sen kom ju då, sen hände det grejer. För då kom en dag så kom en chilenare som var svinskön som heter Leo. Och han bara, jag ska vara DJ Mendes. Och så var han i studion bredvid. Så att jag har ju tjänat mer pengar på att jag...
Lanade?
Nej men så här, det finns en låt med DJ Mendes som heter Estocolmo. Och den går så här, Estocolmo! Så går den. Och då behövde de en fotbollskör. Så att jag är med och låter, hej ho! Jag har alltså tjänat mer pengar på att säga hej ho på DJ Mendes låt Estocolmo än på min egen musikkarriär. Ja, gud ja. Också samma vecka som vi då kontrakterades i Stockholm Records, vilket vi inte borde ha gjort, för vi var crap då. Ja, så signade de också ett fyra barn som hette, eller kallades för A-Teens. Mm. Och de fick lite mer fokus på bolaget. Det.
Men Cheiron var det jag sökte. Var inte E-Type kopplat till det?
Jo, men han var ju kompis med Dagge, Dag Wolle, Dennis Pop, som startade Cheiron.
Ja.
Cheiron, för övrigt inte så många som vet, är då en akronym. För de var tvungna att hitta på någonting.
Ja.
Så att när de skulle ringa bolagsverket så sket de ur sig då att call her even if red on the nose. Alltså ring henne även om du är röd om näsan. Call her even if red on the nose. Är tjej dem. För de bara drog det ur röven.
Men vad liksom betyder det?
Alltså... betyder call her even if red on the nose. Alltså om du tvekar om du ska ringa henne eller inte.
Just det.
Och även om du är röd på näsan så ring henne. Det betyder inget.
Det är mer oväntat än Ingvar Kamprad, Elmta-Rida Gunnary.
Verkligen, det finns ju en logik ändå. Eller så var det någon i Cheiron-gänget som hade mycket problem med röd näsa. Det vet inte.
Ja, men precis.
Ja, liksom. Ja, men så det var en kort karriär. som headbuggare.
Helt otroligt. Jag har ju nämnt det här för dig tidigare, då, men vi måste beröra vårt första möte då.
Mm. Var det Idol, eller?
Ja.
För du sökte du till Idol?
Ja, precis. Nu ska vi se.
Sökte du på riktigt eller var du där som en så här, som någon som gjorde ett uppdrag? Var du vallraffade du?
Jag tycker det är kul med folk som skäms över sitt förflutna.
Gör du det?
För jag har ingenting med den här människan att göra.
Han som står där och söker.
Alltså, jag skulle inte ge honom en örfil. Jag skulle inte ens hälsa på honom.
Nej, jag förstår.
För vi har så lite med varandra att göra.
Jag fattar.
Men jag hade en parhäst som heter Ragge. Som var liksom... väldigt mycket mindre nu. Men han gjorde vad som helst. För att det skulle hända någonting.
Okay.
Såhär, drog i brandlarm eller sökte till Idol. Hela tiden. Och då fick jag haka på hans liv ganska mycket. Och han sökte till Idol. Och så sökte jag till Idol. Och sen så gick jag vidare till er då.
Ja, men gjorde inte Ragge?
Nej. Nej, men inga avskunder. Jag tror att jag var lite fullare och kunde slappna av lite mer.
Eller att du var lite sämre än Ragge. För att de som fick gå vidare till oss var ju de som var bäst. Eller de som var sämst.
Det är ju det här är ju intressant. För det är ju fortfarande det. Jag tror att de flesta som fortfarande inte vet om de gick vidare för att de var bra. Eller för att de var dåliga. De var bra, va?
Ja.
För de har självinsikt.
Om ens föräldrar säger att man, då säger, där har du verifikationen. Du om du är osäker, kolla med mamma. Mamma är bra, ja.
Jag tror att det var ganska mycket. Jag såg lite fräsig ut. Det var nog en del av det.
Om
jag
tänker du fortfarande det när du ser bilden också? Eller var det din självbild då?
Nej, men jag ser för knasig ut.
Okay.
Det tror jag var en del i att producenten var så här... Det blir en rolig klippbild i alla fall.
Ja, precis.
Det ska, för jag sjunger inte så dåligt.
Hade du sett Tebs frisyr?
Vrål Tebs. Och så en enorm stekarhorta typ.
Ja.
Alltså, jag såg ut som någon, så här, en rik skurk i Pokémon. Jag tror att det var därför jag gick
Det kanske var just att inte det vi letade efter det året bara. Du kanske borde söka igen.
Dan gick ett långt.
Okej.
Okay. Ja, men och då var ni såklart ni sa härliga saker som att du pajar en bra låt, du är oengagerad och nervös och
sjunger förlåt.
Den heter Have It All och det är av Jeremy Kay och den var på Scrubs soundtracket. Det är okay. Ingen låt som någon har, jag tror han, Jeremy Kay själv inte har hört den på ett tag.
Men vill du ta revansch?
Nej, jag tänker på det här om vi någon gång ska göra det, men jag tror inte att det är precis just nu.
Okay.
Det kanske är inför folk i så fall.
Ja, okay.
Ja. Men jättetack ändå.
Men och vad sa jag? Var jag den som var elakast? Jag kommer inte ihåg, du har berättat det för mig förut.
Ja,
men
jag kan precis. Inte minnas det. Jag har också försökt, jag var ju mytoman som ung också.
Aha.
Så försöker jag också liksom sålla i historier jag har berättat.
Just det.
För det är så här, kommer den här, är det här sant?
Just det.
Eller har du sagt den här någon gång när du var mytoman?
Just det.
Så att jag minns oengagerad och nervös. Jag minns du pajar en bra låt.
Just det.
Och jag tror att det slutade med att Kirsti sa du förstår väl själv. Eller,
att vi måste gå hem med varandra nu. Nej, det var inte det hon sa.
Här är kontraktet. Vi har ingen logik i det vi säger först och det vi säger sen.
Nej.
Vi har inte börjat med det, men här är guldbiljetten.
Nej, okej. Okay. Men var det en sorg när du gick ut? Eller var det mer att Ragge tyckte att ni hade haft en kul dag ändå? Liksom? Eller hur slutade det?
Nej, men då var Ragge borta. Ragge, vilka är det man gör liksom för först?
Nej, men så här. Igen då, jag jobbade med Idol mellan 2004 och 2007. Så det har säkert hänt jättemycket sedan dess. Fan, det är ju 20 år sedan.
Det är ju väldigt kort tid sett hur länge Idol ändå har funnits.
Ja, det är kort tid. Men vi gjorde de första 4 åren.
Ja.
Och då i alla fall, så var det första året så var det ganska många sökande. År 2 var det ju bananas hur många människor som sökte. Ja. Så då var man liksom tvungen att i varje stad vi kom till, för man hinner inte lyssna på alla, eller vi juryn hann inte göra det. Så det man gjorde var att man hade ett par stycken olika urvalsjuryn som alla jobbade i tv-produktionen. Så det var väl Meter Television som hade liksom ett par personer i 3 olika rum. Och så fick människor gå in.
Vad var det för människor då?
Men alltså någon proddas, någon redaktör, någon så här, du har jobbat med tv också. Du vet ju att man är på stora tv-produktioner, då plötsligt finns det ju 25 personer som man inte vet vad de gör riktigt. Så här, de.
Men det var det jag tänkte, men var det musiklärare?
Nej, för helvete. Nej. Det var ju vanliga personer som gjorde tv. Eller så här.
Och då tror jag att jag har rätt. Jag tror att det var
då gick vi vidare för att det var bra.
Men look. Ja, jag kan få en skript och gråta.
Och känna något i bröstkorgen.
Inte sångmässigt, men jag kan fan mobba dem lite hårdare.
Med den här Tebbs-luckan. Jävlar vad den kommer.
Vilken stor skjorta. Fan vad fint. Fall i slut.
Spinna.
Men okej. Okay. Jag minns ju inte att du innan dess var på Fame Factory.
Nej.
Då kan du inte ha varit gammal.
Nej, då var jag fan inte gammal. Jag var 26 när jag började med Idol.
Ja.
Så att jag var kanske 21 eller 22 när jag började på Fame Factory.
Ja.
Och då, det är ingen som kommer ihåg nu heller. Jag var ju djurgårdare redan då.
Ja.
Men kände att jag kan inte sitta i djurgårdströjor. Så då köpte jag så här alla grejer som järnkaminerna gjorde merch. Ja. Som var ljusblå och mörkblå och stod 08 på. Så att jag satt ju varje vecka i direkt sen Fame Factory och såg ut som en djurgårdare. Vilket ju jag fick mycket skit för från mina kompisar som är AIK.
Men det här är ju innan Idol och sånt där. Jag minns ju att Fame Factory. Jag blandade alltid ihop, eftersom jag hade bara 1, 2, 4 Järfälla TV och BBC Prime.
Just det.
Så blandade jag alltid ihop Fame Factory och Fear Factor.
Nej, det var
så det var inte det du var.
Nej, fast det fanns snarlik upplevelse som juryperson.
Det var så.
Ja, men jag satt ju med Bert Karlsson liksom.
Ja.
Och det är ju speciellt. Bert Karlsson och Christer Sandelin.
Oj! Vilken återträff.
Och så låter vi det vara där.
Ja, precis. Jag
ska kommentera någonting mer.
Du får googla själv.
Ja, googla.
Men vad, för jag vet, så om jag tänker hur skör jag är för om någon, om jag får, om jag skulle få ett förtroendeuppdrag nu, så tror jag att det skulle sväva iväg lite. Vad gör det med en 21-åring att sitta där och ha tumme upp, tumme ner position?
Jag tror att det var bra, för då fattar man inte riktigt man, eller så här. Jag tog på riktigt både Fame Factory och Idol på allvar.
Ja.
Så för mig var det på riktigt. Jag satt där i egenskap av att jag tycker att jag är duktig på att se om det kanske finns embryo till en duktig artist.
Ja.
Och om den med rätt låt och med rätt förutsättningar kan få en karriär.
Ja.
Jag gjorde det inte för att jag själv ska synas och höras.
Nej.
Jag har aldrig sprungit på kändisfester. Jag har varit helt ointresserad av den delen att jag ska. Men jag såg det som en möjlighet för mig att hitta spännande talang.
Ja.
Och det, jag är fan svinstolt om jag hoppar tillbaka till Idol. Man ska titta på de kidsen som kom från de första säsongerna av Idol. Jag åkte hem och hämtade Lorena, ingen annan trodde på henne. Det gick ganska bra för henne.
Mm.
Det har gått ganska bra för Darin, det har gått ganska bra för Danny. Måns Helmelöv har en hyfsad karriär.
Mm.
Det är en ganska lång lista av människor som började där. Och jag säger inte att det på något sätt var mitt förtjänst, för det är deras talang och det de har gjort med det sen som har tagit dit de är.
Mm.
Men jag tog det fan på allvar. Liksom. Jag var inte där för att göra en show.
Nej.
Och det tror jag inte att jag gjorde redan på Fame Factory-tiden.
Nej.
Även fast det var lite motigt att jobba kanske ibland med herr Karlsson, ja, och herr Sandelin.
Men jag fattar inte riktigt bara... Det är bara att man sätter sig själv i den situationen.
Ja,
och vem jag var som 21-åring och sånt, ja, där. Men vad var det du satt på för egenskaper? Var du väldigt mogen och var du väldigt... alltså förstår du? Men vad var det då?
Jag tror att ursäkten att jag hamnade där var ju igen att jag då jobbade på ett musikförlag. Jag har jobbat i skivbolag sedan jag var 18.
Mm.
Jag slutade gymnasiet och så skickade jag brev till alla skivbolag i Sverige och sa, hej, jag heter Daniel, jag kan allt om musik, jag vill jobba hos er, jag kan tänka mig att börja i övermorgon. Jag kan tänka mig att göra allt från att slicka frimärken till att sitta som vd, säg till vad jag ska göra. Och så fick jag ju slicka frimärken, jag började ju postrummet på Universal och sen har jag liksom jobbat mig uppåt i den här branschen. Jag tror att det där självförtroendet kom sig av... om vi ska bli lite djupa en stund. När jag var 15 år gammal så var mina två bästa killkompisar de två snyggaste killar i Stockholm. Alltså de två absolut snyggaste killarna i Stockholm. De hade stora muskler, de dansade som Michael Jackson. De var toppen. Jag var 15 år och oduglig. Alltså jag var ointressant, jag var svinful, jag var tunn. Det är därför jag är så tjock nu, för att jag hämnas på... jag fick inte ens liksom, och det som var viktigt då, nu bryr man sig inte, men jag fick inte ens liksom mina två kompisars snygga flickvänners fula tjejkompis. Jag fick inte ens prata med henne för att jag var ovärdig liksom. Så att jag kommer ihåg när jag var 15 år gammal, jag bara såhär, nu måste det här få ett stopp. Jag måste bli en annan person. Och jag kommer aldrig bli snygg, så det kan jag inte jobba med. Men jag kanske fan kan se till att jag blir intressant i alla fall. Så som 15-åring så började jag tänkte att om jag vet lite om väldigt mycket, då kommer jag kunna vara intressant. Så att jag började läsa Nationalencyklopedin. Det var ju så här, internet hade ju precis kommit då. Så man var ju inte på internet. Så jag började läsa och tänkte, jag ska lära mig, jag ska bli allmänbildad. Jag ska kunna någonting om allt. Och sen började jag titta jättemycket på sådana som du. Alltså människor som är ståuppkomiker. För jag försökte fatta, så här, vad är timing? Så vad är komisk timing? För jag tyckte ibland att jag kunde tänka en rolig tanke. Men den kom aldrig ut vid rätt tillfälle. Så då började jag metodiskt så här, titta på allt från George Carlin till de gamla. Liksom, samlade på all stand-up jag kunde. Och liksom försökte forska. Så här, hur fan blir man kul? Liksom? Eller hur blir man en personligt och intressant? Och så lovade jag mig själv att jag ska act as if. Så här, jag ska agera som om jag... Jag ska alltid ha någonting att säga till vem jag än hamnar bredvid. Oavsett om det är påven eller en prostituerad. Så ska det finnas någonting vi ska kunna prata om. Jag ska agera som med ett självförtroende som om jag är någonting annat än den där 15-åriga pojken som gråter. Och sen den dagen så är jag ju inte den 15-åriga pojken som gråter längre. Eller är jag det? Och det här är ju det intressanta.
Ja,
så här,
just det.
Är det så att jag faktiskt har lyckats ändra min personlighet? Eller är det så att jag fortfarande vid 45 års ålder, alltså 30 år senare, går runt och spelar rollen av att jag är världsvan och har, cool, eller så här, har koll på läget? Jag vet det ärligt talat inte.
Men du vet att det fanns en tid i början när du definitivt spelade rollen av 100%, självförtroende?
Ja, under många, många år.
Slitsamt låter det också.
Ja, fast också jävligt intressant.
Ja, kul.
Intressant, för att det öppnades upp en annan värld. Om man liksom, om man är okej med att ge människor ett leende och prata med människor, så får man ett annat bemötande när man står och är rädd i ett hörn.
Ja.
Och det går liksom att påverka sig själv och sin egen personlighet, tror jag. Men det är ju också intressant ur ett så här, man skulle vilja prata med en vuxen någon gång om, så här, är jag fortfarande den lilla 15-åringen som spelar rollen, eller är jag, har liksom min personlighet ändrats? Jag tror att det inte var något problem för mig att göra liksom, livesänd tv inför miljoner människor, för att jag bara agerade som om det var någonting som jag hade koll på. Act as if. På samma sätt som att när, om man gång gång går på ett sportevenemang och inte har biljett, så går det ganska ofta att ta sig in ändå. Om man bara agerar som om det vore världens mest naturliga sak att jag ska in här. Och då menar jag inte att man ska planka. Men man går till pressentrén eller spelarentrén och agerar och för sig på ett sätt. Nu försöker inte jag uppmana alla lyssnare här att ta sig in på fel sätt.
Men ett klipp när folk går in med en steg, jag vet inte. Kommer in överallt. För alla bara, ja, men det är klart att du, var ska du annars med den där stegen?
Ja, men,
så länge du precis.
Så som du ska göra något.
Ja, så tror folk att du ska göra något.
Act as if.
Väldigt intressant. Ja, väldigt intressant. Jag är ju inte den vuxna, men gud vad jag får inte känslan av att du spelar någon roll direkt.
Jag vet inte. Jag tror inte det.
Nej.
Jag gillar ju att prata med folk liksom, genuint. Det är inte bara att jag hittar på det.
Nej.
Men det har hjälpt mig att bli en mer att våga vara social. Var nog ett medvetet beslut jag tog som 15-16-åring som jag fortfarande har väldigt stor nytta av idag, för att det har gjort det här liksom, Jag har blivit det jag har blivit tack vare att jag tog det beslutet.
Mm.
Det där är så intressant med att bli äldre.
Mm.
Jag jobbar ju med musik fortfarande. Jag jobbar på Spotify. Mm. Och häromdagen slog det mig att säga, men jag har ju aldrig sagt att jag ska inte bli bibliotekarie. Eller jag ska inte bli sjuksyster. Eller vad man nu, vad som helst. Utan jag hålls ju gisslan av ett beslut som jag tog när jag var 18-19.
Mm.
Är du med? Att säga, jag började jobba i musikindustrin och så har jag gjort det. Och det är ingen nöd på mig. Jag har en god inkomst och jag bor bra. Alltså livet är toppen.
Mm.
Men det är fortfarande 18-åriga Daniel som tog beslutet som jag är idag. För att det är inte lätt som 45-åring att säga så här, vet du vad? Jag ska bli naprapat. Eller jag ska bli... För då är det liksom inte bara att man ska lära sig naprapati. Om det nu är inte kvacksalveri, jag vet inte.
Nej.
Men man ska också så här etablera sig som naprapat och hitta en kund.
Det är jätte... så här, det är just
och så tar det liksom 10 år innan jag är etablerad som naprapat. Och jag kommer, liksom, det kommer vara, det är lång tid.
Mm.
Och som 45-åring har man inte kanske 10 år på sig längre. Utan jag måste ju fortsätta vara i musikindustrin.
Mm.
Och hålls alltså gisslan av ett beslut som jag tog när jag var 20. Det är ju intressant.
Och som sagt, 2 år tidigare. Alltså, jag kan inte, jag känner ingen gemenskap med den jag var som 16-åring typ.
Nej.
Så att det är inte heller konstigt om man inte kan identifiera sig. Sen har ju såklart, om man tar karriär eller liv, det har ju så här, kanske svängt av till höger då, om man inte ville vara ballongkonstnär.
Ja, just det.
Att man istället då börjar med annan typ av konst, eller jag blev pumpansvarig.
Ja, just det.
Men,
fast det är ju väldigt få andra beslut som man tog när man var 16, 17, 18, som man är så här supernöjd med. Som vuxen, tycker jag.
Ja, men... ah, just det. Den här frisyren.
Right? Exakt. Ja, eller liksom i stort och smått.
Ja, verkligen. Nej, verkligen. Ja, det är eventuellt barn då, om man är tidig med det.
Ja, ah, just det.
Men för då blir det... det
de
blir...
får man inte ångra, eller vad menar du?
Nej, det är dåligt. Det är dåligt. Nej, men det blir väl en del av en.
Ja, ah, just det.
Man, på ett sätt.
Ah, jag fick inga barn då. Och det är jag ju kanske glad för.
Man vet ju inte det.
Jag tror inte att jag hade varit en jättebra pappa när jag var 18.
Nej, just det. Det är också.
Det är också.
Vi har ett högre syfte. Och det är ju, ja, det är ju ingen hemlighet för oss två att vi är ju redan kompisar.
Ah, ja, men...
Men vi måste ju ändå få det på pränt.
Just det.
Kontrakt skola skrivas.
Just, så är det.
Och så har jag full förståelse för att det är trångt i din... i den fickan av plånboken där det finns kompisar.
Fast vet du, det är inte för att det är så himla många.
Nej.
Jag har egentligen en kompis som jag har med. Jag har många bekanta.
Mm. Det är snuten. Liksom,
ja, snuten.
Ja. Som jag har träffat då?
Ja, precis.
Jag vet, både din bästis och din mamma.
Ja, det är mina två bästa.
Det är också en bra... Alltså, att jag känner dig ganska väl på så vis.
Ja, verkligen. Fast jag önskar ju att du skulle vilja vara min kompis på riktigt.
Ja, men jag med.
Jag menar ju det. Mm. För jag tycker din hjärna är en av de roligaste hjärnorna och intressantaste hjärnorna som jag någonsin har träffat.
Nej, men.
Ja, men det är ju... Så är det ju. Och de människorna vill man ju ha nära sig, right?
Mm.
Nej, det är fan ett under att jag har duckat att komma hit och hänga med dig.
Det säger jag försökte 6 år, men... Ja, men... Och det folk frågar ibland, eller så här, det blir olika ibland. Jag vill väldigt gärna bli det också. Ah. Sen så faller saker mellan stolarna. Du har 2 barn, och ibland går det inte i lås. Men det här är ett tappert försök. Jo, men gud, men det här är i alla fall ett steg i den riktningen.
Ja, jättegärna.
Här kommer en jingle. Nu jävlar kör vi, Daniel.
Nu kör vi.
Daniel, vad är det dyraste du har stulit?
Jag har stulit ett gäng ganska schyssta badrockar.
Mm.
Det är nog det dyraste jag har stulit.
På en hotell?
Ja, precis. Ja. När vi var på, kanske på någon turné med något tv-program någon gång, jag vet inte. Kanske blev en sport att åka därifrån med, jag vet inte.
Vad skrymmande!
Ja, fast kul.
Ja. Hur många kom ni upp i det?
Jag tror att mitt pers är 16 badrockar.
Ja. Från en turné?
Nej, från en turné, alltså från en säsong kan man säga.
Det är så roligt. Det här påminner mig om lumpen.
Är det här preskriberat förresten? Hur långt?
Men just badrockar är 40 år. Annars är jag 15. Så det är lite synd. Ja. Men det är roligt, för jag snodde också mycket kläder i lumpen.
Ah.
Att man väljer att sno sånt som andra har haft varit nakna i.
Ja, det är så konstigt. Vad snodde du då? Snodde du liksom...
Väldigt mycket höjdhopparshorts.
Ah.
Och så här, underställ.
Och vad var anledningen? För att du tänkte att de här kommer vara praktiska liksom, för då behöver jag inte tvätta mina vanliga kallingar så ofta. Eller var det bara...
Jag tror bara att det är...
En livsstil.
Ja, men sport.
Ja, ja.
Girighet. Alltså, allt det här, man går på mässa och någon säger, så här, ger en broschyr. Blir man en promille glad. Vad fan ska jag med Danderyds gymnasiums broschyr till? Fast man blir läsa den här. Ja, man blir lite glad. Och det är väl det typ. Att ju äldre man blir, ju högre blir den ribban tycker jag. Just för vad en goodiebag måste innehålla för att det ska vara värt att bära hem.
Ja, just det.
Men där någonstans, där var den ju inte hög då.
Men jag har ju känt efter det var min egen ribba ligger för stöld. För jag har ju under många år aktivt tagit toalettpapper på alla ställen jag har varit. Alltså inte när jag är hemma hos kompisar eller som hos dig nu.
Nej.
Men om jag kanske är på ett hotell och så käkar man frukost där och så går in på toaletten. För då får jag ju 100% ta lite papper och snyta näsan med. Om jag är på toan, eller hur? Ja. Jag får också ta med mig lite papper ut om jag är lite snorig, eller hur?
Ja, det ser väl inget hinder egentligen.
Okej, så var går gränsen då? Liksom, får jag ta en obruten pappersrulle då och ta med mig? Nej, det börjar kännas lite konstigt. Jag tycker inte det. Så där har jag ju, under många år så köpte jag ju inte toapapper, utan då tog jag ju aktivt toapapper överallt.
Men det ekonomiska vinsten, och det är ganska stor. Så om någon ser så här, vad är det där?
Ja, det är en toapapper. Men jag har ju alltid en liten behändig toarulle pappersväska. Men nu gör jag inte det här länge, nu är jag vuxen.
Okej.
Det här var ju liksom 30 år, Daniel.
Jag tror att den tysta gränsen går vid den här papperrullen i mitten.
Okay.
Den stannar nog kvar där. Men om du orkar rulla ut hela.
För jag har tänkt att det är så länge de är i plastförpackning så är det inte okej. Okay. Alltså om jag till exempel är på ett ställe där det finns många pennor. Då kan jag ta en penna. Eller så kan jag ta kanske 2-3 pennor. Men om det ligger en förpackning med pennor. Då känns det mycket mer stöld.
Just det, om det är streckkod där.
Ja, precis. E-an-kod tror jag är tricket. Och så känner jag lite kring papper också.
Fjärrkontroller. Måste det vara så här 10-pack för att du ska känna nej, det här känns inte bra i magen.
Det är fan det roligaste. Har du köpt en sån universal fjärrkontroll någon gång?
Finns det fortfarande?
Nej, jag vet inte, men det fanns förut. Ja. Fy fan, vi har haft mycket glädje med det. När grannen... Man kan byta tv-kanal när grannen tittar på grejer. Jag bodde i ett så här V-hus och så hade jag balkong ut. Och hon... Ja, det var jättekul.
Varför Chromecastar man inte upp porr på grannens tv oftare?
Jag vet inte.
Det skulle ju göra livet så mycket festligare.
Oh, det vi har på jobbet nu, det här brottas jag lite med på Spotify, så har vi en fantastisk kaffemaskin.
Ja.
Man kan ladda upp en liten bild och så hamnar den bilden på kaffet.
Alltså, och det är liksom, vi ska prata om vad Spotify har för sådana här grejer.
Det är otroligt.
Ja.
Men man har ju tvångstanken att så här, går det på något sätt att göra en dick... Alltså, så här, går, skulle det gå? Liksom. Den gränsen vill man ju också känna.
Den latte-artar fram den bild man vill.
Ja, precis. Du laddar upp i en liten app och så är den kopplad till den här printen då, som man ställer sin latte i. Eller som baristan ställer latten i.
Och den görs då inne i kakao då, eller?
Nej, jag vet inte.
Har du bild på det?
Ja, jag kan se om jag kan hitta någon här.
Ja, men det är klart att man måste prova.
Jag tog en bild på min kompis Farid, till exempel. Han fick hamna på en sån här häromdagen. Här är Farid.
Nej, men gud!
Ja, men det är liksom ganska... Det ser ut som en människa, eller så. Det är ju inte bara som att någon har ritat någonting.
Nej, det ser ju photoshoppat. Eller så här, som ett gammalt...
Precis.
Otroligt.
Ja, visst. Ja, men... Och det finns ju en... Man vill, först är det kul med det här, att ta bilder på kompisar. Sen är det kul att ta bild på samma kompis hela tiden. Lägga upp. Det finns något roligt, det är repetitionshumor. Och sen kommer man ju ganska snabbt till... Liksom,
Arboga kvinnan.
Ja, men liksom, ja. Och sen är ju inte steget jättelångt till dick pics därifrån.
Nej, det är roligt, jag tror inte hon vet det, hur nära hon är dick pic. Nej, i alla människors associationstråd.
Exakt så. Och jag skulle naturligtvis inte, till er som lyssnar på Spotify, eller som jobbar på Spotify och lyssnar på det här, så skulle jag ju aldrig göra en dick pic.
Nej, så vidare inte kom fram att man kunde göra anonymt.
Helt anonymt.
Jag är väl inte galen heller.
Nej, men det är mest att det är en kittlande förbjuden tanke.
Såklart. Ja. Har du akademiska komplex?
Ja.
Utveckla.
Jag önskar att jag hade mer formell bildning att luta mig mot. Jag har gått naturvetenskaplig linje på gymnasiet. Gjorde jag bara för att min kompis Jafei ville gå den och han var min enda kompis.
Var han inte någon snygga?
Nej, det var han inte.
Tvärtom.
Svarade lite för fort där, känner jag.
Varför gråtskatter?
Jafei hade jag däremot en intressant återträff med. Jag hoppas inte han blir ledsen att jag hänger ut det här. För i andra ring på gymnasiet så tröttnade han lite på att gå i skolan. Så han köpte sig en PC. Han var duktig på att rita. Så han köpte sig en PC och började... Han ville lära sig animera. Höll på med någonting som heter 3D Studio Max. Sen vet jag att han och en annan kille som gick i klassen, Kalle, startade någon liten så här. De försökte göra kanal IDs till kanal 5 och så där, du vet, animera grejer till så här. Men så träffade jag honom på en återträff för några år sedan och bara så här, du fan, hur gick det med din det här liksom animerandet? Han bara, jo, men det gick ganska bra. Vi fick en Emmy nu för Westworld och har gjort senaste Star Wars. Ah. Då har han startat någonting som heter Important Looking Pirates, som är så här 900 anställda och som sitter och gör all världens liksom CGI till LucasArts. Man bara, okej.
Okay. Fan, vad sjukt.
Bra.
Vilken bra återträff, lögn.
Jättebra.
Och kom post-it.
Och också att han var så lugn med sig. Jo, men det gick ganska bra. En Emmy nu, så här, det var väl okej. Okay, liksom.
Men alltså, vrålcoolt. Men är det inte så, om när du går på återträffen, har man inte så här, hur kan jag på ett nedspelat sätt skryta så mycket som möjligt? Eller hur funkar det? Jag blir aldrig bjuden.
Det är den enda återträffen jag har varit på. Jag har varit lite rädd. Jag trivdes inte så jättebra i den skolan jag gick i gymnasiet. Så att jag, bara att jag visste att Jafej, då min dåvarande bästa kompis, skulle vara där, gjorde att jag liksom ville gå på återträffen. Ja. Vad pratade vi om?
Jag kan aldrig svara på den frågan.
Och sen har jag jobbat i musikindustrin sedan jag var 18. Jag tog ett sabbatsår när jag var 22 kanske och pluggade.
Ett Black Sabbatsår? Nej.
Nej, ett vanligt. Och pluggade företagsekonomi på Södertörn ett halvår. För att vara,
för att du behövde eller för att du hade sånt akademiskt?
För att jag bara ville göra något annat än att vara i musikindustrin. Så gjorde jag det 6 månader och sen så kom jag tillbaka igen.
Gjorde du någon tenta då?
Ja, jag skrev någon uppsats, va?
För det här, jag har aldrig pluggat någonting och jag undrar så här, hur lite kan jag göra för att stilla det?
Just det. Jag ska inte säga att jag fuskade, jag gjorde ju god research. För det arbetet jag tvingades göra var att man skulle välja ett företag och så skulle man hitta på en marknadsanalys och något sånt där. Det gick ju företagsekonomi, så det var en del av det. Så då ringde jag till Niklas som at the time var, som jag hade jobbat med på skivbolag. Mm. Som at the time var marknadschef på Levi's. Och så valde jag Levi's som exempel. Så att det blev ett väldigt bra arbete.
Ja, jag kan tänka mig det.
Som jag fick väldigt bra omdöme för.
Vilken bra telefonbok du verkar ha.
Ja, fast det fattade jag fan tidigt i mitt liv. Att jag kan pyttelite. Alltså, jag är jätteduktig på musik. Och jag är jätteduktig på att fika med folk. Det är de 2 grejerna jag kan. Och sen så måste jag liksom lära känna människor som kan allt annat. Så att jag har en oerhört bra telefonbok. Jättebra.
Idag träffade jag en kille som är väldigt duktig på TikTok.
Ja, vad betyder det?
Ja, att han sa så här, för jag frågade om min moster virkar. Och sen så kan du göra henne till TikTok-stjärna?
Just det.
Och så, absolut.
Men det är för att han är bra på algoritmen liksom, eller är han bra på att
han kan reglerna. Klä av
moster naken när hon gör TikTok.
Det är precis den delen han är väldigt duktig på. Han är väldigt bra på att knäppa upp
Bert Milton.
Hur fan visste du det? TikTok, han är bara äcklig.
Jag kommer nog kissa på moster här. Medan...
Det största TikTok är så cool med det. Nej, men hur, om du... så här, alien anfaller. Det här är allt, jag vet inte varför, men alla måste göra sitt bästa. Hur bra kan du göra en dålig artist? Alltså, vad kan du, om du får jobba med alla...
Du vill verkligen.
Ja, men
du har inte släppt tanken. Det här, allt bottnar i det, eller hur?
You're telling me there is a chance.
Nej, men du har inte ens tryckt räck på det här. Det är inte ens en inspelning. Det här är bara lång.
Får jag sjunga nu?
Med sån förspel till att du vill bli artist igen.
Vi tar min moster igen då.
Nej, men jag skulle nog kunna... Jag kommer vara väldigt bra på att hitta en låt som passar din moster. Och sen är jag väldigt bra på att tala om för... din moster, vilken av alla världens låtar som finns, vilken hon ska välja, som hon har bäst chans att få en hit med.
Det är den hon kan inte sjunga, hon kan inte musicera.
Nej, det finns jättemånga artister som inte kan.
Okay.
Så att det behöver inte, och speciellt nu när det finns liksom AI-hjälp med allt. Det är obehagligt. Den här, får jag spela en grej? Den här skickade en kompis till mig i morse och skrev att, lyssna på det här. Här är ju Kenta. Alltså Bajen Kenta. Han har skrivit en ny Bajen-låt.
Vi är ett sinnessjukt sjukt bra lag. Det tycker inte bara jag. Utan alla som är bajare. Hurra!
Det låter som Kenta. Och det är för att AI liksom... så att jag tror att din moster har ganska goda chanser.
Kul att hon blev Bajen. Hon ska köra inmarslåten. Det är ett kul uppdrag.
Hon ska vara en tandlös söderalkis nu.
Kan du göra min moster till Kenta? Ja, men skulle du, för jag, det som dök upp till mig nu är det exemplet, det var en tant när jag var liten, men jag tror att hon var 30. Marie Lindberg, minns du henne?
Ja, hon skolfröken, ja, som sjöng i Mello.
Det kändes bara som att så här, fan vilken snygg skivbolagsprodukt säkert. Ja.
Bert Karlsson tror jag.
Ja, det är säkert, jag säkert. Men du skulle kunna skapa,
alltså i mitt tidigare liv när jag jobbade på skivbolag, nu är jag ju på Spotify, så nu.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Försöker jag ju inte vara biased. Jag försöker inte ha det, utan jag tycker att jag har jobbat under de senaste åren med att försöka få musik att hitta en publik.
Ja.
Det har varit mitt jobb. Och då skiter jag i vilket skivbolag som ligger bakom, eller om artisten är känd eller okänd eller så. Men när jag jobbade på skivbolag så var ju mitt jobb att göra just det här, att försöka jobba med artistutveckling.
Ja.
Och då finns det säkert de som är bättre än jag på att berätta vilken stylists coola kläder man ska ha.
Mm.
För det ser du på mig. Jag har alltid svart t-shirt från HS. Jag har inte den. Men jag är fan duktig på att hitta rätt låt. Så att jag sätter mitt hopp till att moster, alltså du, när du väl kommer dit och du ringer mig och säger, Daniel, jag är din kompis, du måste hjälpa mig hitta den här låten. Då skulle jag hitta en låt som ändå gav dig ganska goda chanser, alltså en bra lottsedel. Sen är det ju musik, så att man vet ju aldrig. Om någon hade receptet på vad som behövs för att en låt ska kännas i din bröstkorg, då hade ju alla gjort det, men det går inte. För musik är ju som en emotionell konstform i att om någonting som är abstrakt kan alltså ta fysisk form. Vad betyder det här? Jo, att om du sjunger rätt toner i rätt ordning så kan jag ju känna det i min bröstkorg.
Mm.
Och det, för mig är musik det enda liksom konstformen som har det. För kärlek är ju likadant. Om jag blir kär i dig, Robin, så kommer det först bubbla i min mage. Sen när du sviker mig och är dum mot mig så kommer jag fysiskt ont i min kropp.
Mm.
Så känner ju inte jag när jag tittar på en skulptur eller en tavla. Kanske man kan se det om man ser en film.
När Djurgården lirar då? Gör det inte ont? Jo, eller det kanske inte är samma sak?
Nej, det är inte riktigt samma sak. Och där är just, det är så engagemangsberoende. I perioder när jag är väldigt engagerad i Djurgården, då känns det mycket mer. Då är glädjen mycket större när det går bra. Mm. Och sorgen är mycket, eller sorgen, men liksom, det gör ont när det går dåligt. Men om man inte är så nära någonting i Djurgården under en period, så känns det inte lika mycket.
Nej.
Det kan ju vara plågsamt i perioder att gå in på sidan 377 på text-tv.
Mm.
Och i perioder när man inte är så nära, när man inte hinner för man har familj och man jävla stalker till artist wannabe, Tebs looking guy.
Hallå, hallå.
Jag hinner inte kolla på det kommer så många sms.
Hur mäter man en framgång? Vad skulle de kunna hamna på Svensktoppen och finns Svensktoppen kvar?
Svensktoppen finns kvar.
Det är väldigt...
Men framgång, det är väl liksom, det är väl individuellt. Varför håller man på med musiken? Det är människor gör det ju för att man behöver uttrycka någonting.
Ja. Men här är du kniven mot strupen för ryssen anfaller av någon anledning eller något.
Ja. Vad menar du? Att jag då måste...
Kan du få moster till Svensktoppen?
Ja, det tror jag. Om jag fick ett år på mig att jobba med moster, så hade jag, då tror jag att jag hade kunnat få in moster där. Jag hade kunnat hitta en vinkel som gjorde att hon blev tillräckligt aktuell för att hon skulle få en chans eller för att hon skulle få liksom, och jag har dessutom en så bra telefonbok så att jag skulle liksom kunna få in konstiga samarbeten med moster.
Ja.
Jag känner väldigt många människor som jobbar med TV, alltså jag hade hittat en väg. Jag tror moster kanske inte hade fått en egen timme på allsångscenen, men hon hade åtminstone fått liksom vara där och publikuppvärma.
Ja.
Det tror jag.
Och hon skulle bara schyssta Levi's jeans också.
Jag tror det. Jag känner Niklas på Levi's.
Vilken låt kan du utan till?
Jättemånga barnlåtar numera.
Mm.
Jag kan hela Protect Your Neck med Wu-Tang Clan.
Mm.
Kommer inte rappa den här.
Inte det nu.
Wu-Tang Clan är viktigt för mig.
Ja. Har du en gadd? Nej.
Massor. Eller...
Wu-Tang.
Ja, jag har Old Dirty Bastard.
Åh, jävlar!
Jag har ju tatuerat in allting som är viktigt för mig på min kropp. Jag har Outkast där, för det är ju viktigt för mig också.
Fan, vad bra Outkast är.
Ja, och den är för mig speciell för att jag jobbade som radioansvarig på skivbolaget BMG. Och då var mitt jobb att på den tiden så ringde man runt till radiostationer och tjatade på att de skulle spela ens låtar. Så försökte man hitta på argument. Det var liksom innan så här Rix FM-turnéer och sånt började. Mm. När man kan börja byta lite tjänster med varandra.
Okay,
det är ingen slump att kanske samma artister spelas på spellistor som sen ute och åker på turné.
Ja, det är så.
Jag vet inte. Men på den här tiden så ringde man och tjatade. Och då tjatade jag om en låt som heter Miss Jackson som jag tyckte var fantastisk. Och tyckte att de skulle börja spela den på radio. Men det var ingen som ville lira den på många, många månader.
Nej.
Så till slut så tryckte vi t-shirt som det stod Outkast och Miss Jackson på. Och så skickade vi till alla tjejer som jobbade på radiostationer. Alltså som satt i repan eller som var så här, vd-assistenter och så. För på den tiden så var ju cd-skivor värt någonting.
Mm.
Så Anna Arvidsson hette en tjej som satt i receptionen på Energy. Hon spelade låten så mycket på sin stereo. Så att till slut hade Fredrik Severin som var musikchef hört den så många gånger. Så han var så här, men jag testar väl en radio då.
Ja.
Och så var Miss Jackson, Sverige var första landet där den var etta på radiolistan.
Menar du det?
Etta på singlistan, etta på albumlistan. Så när de hörde av sig från amerikanska skivbolaget, så här, hur lyckades ni med det här i Sverige? Och vad vill ni ha som tack? Då sa jag bara, jag vill att ni pröjsar min Outkast-tatuering som ett minne. Jo.
Så att, är det vrålsnygg?
Så jag har en jättefin bild på mig, 19-åriga, nej, 23-åriga jag, som står med min oerhört taniga lilla bleka arm bredvid Big Boy Outkast, för han har en likadan. Så står vi och spänner våra, eller han spänner sina muskler och jag står och bara håller min arm rakt så här.
Jag har in, på VHS hemma hos mina päron när de är på lok och gör den.
Ja, just det. Då var jag med där.
Ah.
Och tog hand om dem.
Vad trevligt.
Det här är en viktig, ja då var de det. Jag vet inte, känner de inte.
Nej.
Den här är, jag har sparat små citat på min arm. Det här är, jag har ett kontrakt med Gud så jag gör ju som jag vill från min favoritlåt med Kent. Så här har Jocke Berg varit snäll och skrivit det för hand. Och så har jag tatuerat in hans, när han skriver det. Och jag har ju...
Det är baseballen.
Ja, baseball, jag har ett skönt här som...
Är det Bäckström eller?
Ja, precis. Så Niklas Bäckström har gjort den.
Nej.
Jo, han har gjort den i Washington. Det ser man lite, det står skönt.
Ja.
Det ser man lite att det inte är så gjort av en riktig tatuerare.
Det måste man säga.
Så den har han gjort.
Men vilken grej alltså. Det kan bli ett eget avsnitt när vi går igenom din kropp centimeter centimeter.
Fint. Ja, men den korta svaret på frågan, Protect Your Neck, Wu-Tang Clan.
Väldigt bra. Vad är det högsta du hoppat från?
10:an.
Var det?
Ja, en gång. Hoppade med skinkorna isär.
Vad bra.
Nej, jag förstår varför man ska bena ihop. För att de hoppar med skinka isär, då har man hoppat klart sen. För det kom in mycket vätska. På riktigt.
Fan.
Ja. Men vad?
Ja, rensa systemet liksom.
Ja. Jag försöker bara sprida kunskap.
Ja, men lyssna nu ungdomar. Ja. Partytrick.
Kan låta som en vattendroppe. Är ganska bra på att trolla med gummisnoddar.
Synd att jag inte har någon gummisnodd, men kan, om inte du har, nej.
Nej, men jag kan låta som en vattendroppe.
Ja.
Nej, vänta. Ganska likt.
Men har du en väldigt ljus ton? Kan du falsetta då? Är det därför?
Nej, man gör så här. Du gör inte rätt.
Det är inte det? Jag tror vi båda kan.
Inte vidare. Ja, det är inget så här. Jag har inte fått knulla skit mycket på det här.
Inte det?
Det ska jag säga.
Nej, världen är inte rättvis.
Eller så har jag bara inte hittat rätt person som verkligen kan uppskatta och se mig.
Det är som ett stuprör som är sugit.
Nej, men jag är ganska bra på att trolla med gummisnoddar.
Ja.
Jag skulle liksom kunna klara ett barnkalas ganska bra.
Aha.
Så här barnkalas trolla.
Jäklar, så bra ändå.
Ja, men det tycker jag.
Aha.
Jag vet inte om det är någonting att vara bra på. Så här, de flesta jag känner talar ju illa om trollkarlar.
Mm.
Det tycker jag är lite synd.
Mm. Ja, det är beklagligt.
Jag tycker till exempel att Isidor Olsbjörk heter han. Ols, jag lär mig aldrig vad han...
Mm. Mm.
Förtjusande person, tycker jag. Jättekul.
Väldigt
och liksom behaglig i sitt trollande. Mm. Han trollar lite mysigt, sådär. Det finns ju andra trollgubbar som är mindre mysiga.
Ja. Men precis, reclaim de trevliga
ja,
av dem.
Verkligen.
När var du full första gången?
När jag var 13-14,
mm.
kanske. Drack häxblandning hemma hos mamma.
Mm.
Mina kompisar var snälla och sa att jag hade blivit magsjuk på kvällen där. Torkade väl ginspya i hela huset. Och sen dess har jag aldrig kunnat dricka gin.
Nej, just det.
Det går inte.
Vad tråkigt, för GT är ju väldigt gott.
Alltså. Nej, det är ju inte det. Nej. Men jag vet inte, igen, tillbaka till, jag vet inte om det är för att jag har blivit en person som inte uppskattar gin. Ah.
Nej, precis.
Nej, jag kan inte det. Jag förstår att gin är gott, men för mig går inte.
Vad var det första du laddade ner? Och vad har du för relation till sånt?
Till att ladda ner grejer? Tidigt under fildelningseran så var det naturligtvis fantastiskt att få tillgång till saker. Men jag brottades ju mycket med, för jag tycker ju att människor som håller på med musik eller film ska få betalt för det de gör.
Ja.
Men oftast så vann ju min lust att se nya Star Wars. Ja. mer, eller lyssna på den där, liksom, den osläppta Kent-demon som faktiskt fanns på internet.
Ja.
Nej, men så att, jag har hållit på med sånt tidigare. Nu har jag liksom ingen behov av det längre.
Nej.
För nu är ju problemet tvärtom. Nu finns det ju för mycket, man har för mycket tillgång till saker. Mm. Jag spenderar ju absolut mer tid med att försöka leta efter vad jag ska titta på Netflix, eller HBO, eller Viaplay, eller vad det nu är, än att jag tittar på någonting. Ja. Och som jag har sagt vid något annat tillfälle tidigare, så jag skulle ju gärna betala mer pengar mot att de begränsade urvalet.
Ja.
Så här, att jag hade gärna pröjtsat Netflix 200 spänn i månaden om det bara fanns 7 grejer varje dag jag kan titta på. Jag blev arg en gång på dåvarande kulturminister, för hon sa att ett bra protest mot dyr musik är att kopiera musiken och ladda ner den. Och då skrev jag ett brev till regeringskansliet som 19-årig skivbolagskille, snusförnuftig.
Ja.
Och skrev, tycker du också att det är ett bra protest mot dyra bilar och stjäla bilar?
Mm.
Hon svarade inte på den.
Inte på den, nej. Den liknelsen har ju jag som, jag har aldrig laddat ner för att jag inte kan. det är ingen moralisk så. Men minst, jag hade tyckt att ladda ner. Nej, men jag hade kopierat en bil om jag hade kunnat.
Ja,
det är väl det som är svaret. Hade hon kunnat skriva då?
Ja.
Eller jag hade inte gjort det, men jag menar bara, det är väl en bättre liknelse då.
Ja, det är en bättre liknelse.
Men
igen, det var 19-åriga, jag kan inte alla beslut varenda brev jag har författat.
Sängen är det kulturministern här, inte det dig. Jag tycker ditt brev var på sin plats.
Exakt.
Men hur gick snacket? Var det att vi är fakt? Minns du det?
Ja, alltså skivbranschen var fakt.
Ja.
Och det är därför jag är väldigt stolt och glad över att få jobba på Spotify idag. För att det är klart att jag är part i målet, för jag jobbar på Spotify och tycker väldigt mycket om Spotify som arbetsgivare. Men Spotify räddade i stor utsträckning musikindustrin. Sen kan man ha åsikter om hur mycket pengar som betalas ut hit och dit. Man kan faktiskt, om man är intresserad av att lära sig mer om det, så kan man leta efter en sajt som heter Loud and Clear, där Spotify har samlat väldigt mycket data. För det är ofta när jag är på middag med folk, så ska folk snacka om, men varför betalar ni inte ut tillräckligt mycket till artister då? Ja, men så här, vi betalar ut mer pengar till artister än vad någon annan musiktjänst eller skivbolag eller någonting har gjort i musikhistorien.
Liksom. Just det.
I stora drag, 2/3 av alla pengar som Spotify tar in går ut till rättighetsinnehavarna. Sen kan man ha åsikter om, borde låtskrivare ha mer eller borde andra ha mer? Eller så här, ska man ha en annan betalningsmodell än den Spotify har? Och jag har ingen åsikt om det egentligen. Bara. Men om jag får, trots att jag är partisk, får zooma ut och bara titta på det. Så här, för musikindustrin var på väg åt helvete. För musikindustrins, det de försökte göra när Napster och andra kom, feed-in-tjänster, det var just stämma skiten nu, de försökte skrämma dem.
Ja.
Liksom. Och de fattade inte att de redan var fakt. Liksom. Det gick inte. Och där tycker jag att Daniel och Martin som startade Spotify tillsammans med liksom, en otrolig ingenjör byggde ett system som räddade hela musikindustrin och som har varit liksom, banbrytande för hur vi använder musik och också annan strömmad underhållning idag.
Ja.
Så tv och sådär.
Ja, men, och det vet vi nu. Och jag håller med. Och det, för mig gäller det även Netflix. Det var skönt att det löste sig. Men mer nyfiken på precis innan där. Var man rädd att jag kommer förlora hus och hem? Minns du om det bara sådana tongångar typ?
Jag var inte på den nivån i skivbolagshierarkin at the time, så att jag kände så. Jag förstod nog att folk kommer fortfarande vilja lyssna på musik och då kommer jag kunna ha ett jobb. Men hela musikindustrin behövde också gå igenom ett stålbad. Det var ju, jag kommer ihåg när en gammal vd till mig åkte på en vd-konferens i Florida, typ slutet 90-talet. Och så var det bara vd:ar och högsta cheferna från olika länder som träffades då i Florida på en superflådigt lyxhotell. Och så skulle de konferera på ett lyxhotell som låg 20 minuter bort. Och då hade de beställt en sån här otrolig buss. En sån liksom, tänk dig den mest vräkiga nightliner bort, så här, påkostade bussen. Så sa de, imorgon bitti klockan 9 på morgonen så syns vi i bussen och så åker vi till andra hotellet. Och när då den svenska vdn kom ner och satt sig på bussen så var det ingen annan där.
Nej.
Han bara, vad är det här? För då hade alla andra beställt limousiner. Så att det var ju liksom, det var ju så den här branschen var. Mm. Och där tror jag att det var nyttigt för musikindustrin att gå igenom det här stålbadet. Ja. Musikindustrin har också varit full av personer som jag.
Mm.
Alltså människor i jeans och t-shirts som inte kan någonting. Och om musikindustrin tidigare hade fått in lite människor som hade gått Handelshögskolan till exempel,
ja,
så tror jag att det hade gått mycket bättre.
Du menar sånt, ja, för vi har konstaterat att du är ju jättebra på ditt yrke. Men du menar folk som har...
Ja, men alltså under en period, idag är en helt annan sak. För idag är alla personer som jobbar på i nöjesindustrin, är, jag har ju gått liksom antingen Bergs eller Reklamskolan eller Handelshögskolan eller... eller är ingenjörer i botten eller är någonting annat, liksom designers. På den här tiden när jag började, då var ju folk så här, ja, det var jeans och t-shirt och jag gillar Metallica, liksom. Det var det man hade.
Det minns jag alltid när man läste Okej eller när man kollade på Voxpop och sånt där, att alla gamla, alltså alla musikproducenter, och även när man hörde om så här skivor och sånt, alla var gamla metal.
Ja, så är det ju.
Varför då? Varför är det en grogrund för...
Så att det är en jävligt bra skola i musikalitet.
Det är det?
Ja, jag tror det. Att man liksom får en förståelse för... kanske inte för kommersiella delen av musikskapande, men för metal är ganska komplext.
Mm.
Liksom dödsmetall är ganska likt klassisk musik, bara att det är åt olika kostymer.
Men nu säger du bara ord, va?
Nej.
Är det likt?
Ja, men fast när man blir gammal som jag är nu, så börjar man också se saker i cykler. För några år sedan, eller för 2-3 år sedan, så fanns det en sån här rap-våg. Där alla hade ansiktstatuering och hette Lil någonting.
Just det.
Kommer du ihåg det?
Mm.
Ja. Nu är jag så gammal så att jag kan ju säga så här, hade alla ni som gör det här nu varit födda på 90-talet, då hade ni haft ett grungeband istället. Det är ju precis samma musik,
okay,
bara att den är en liten annan liksom, kostym.
Ja. Yeah.
Och det är en av fördelarna med att bli äldre. En av nackdelen är att man inte kan åldersbestämma människor längre. Men det jag menar är att jag tror inte att det är en slump att Sverige har haft oerhörda framgångar med låtskrivare som ju alla är sprungna i metal. Max Martin, metalkille, Dennis Pop innan honom, Johan Schyster, alltså Kjellback, som är väl en av de hetaste vi har nu. Alltså han är ju dödsmetallare.
Ja.
Jag tror bara att det är en bra musikalitetsskola.
Jag tror du skulle säga, hade de vuxit upp på skämtbladet, hade de mättat Lil Babs och Lil Lindfors. Och det är ju allt går i cykler.
Ja.
Jag tror inte det, Daniel. Nej. Vem får ofta höra att du är lik?
Daniel Ek.
Ja, just det.
Och det är ju inte.
Nej.
Han är ju smal och vältränad. Och det är möjligtvis vi har samma ju frisyren.
Mm. Hur ofta springer in honom?
Ja, men vi sitter på samma våning på Spotify.
Han är i Sverige?
Han är i stan, så sitter vi så... Ja. Man möter andra på väg till hissen.
Okej.
På köket. Jag har ett problem på jobbet. Och det är att en av de fantastiska städarna vi har där har nog inte förstått att Daniel Ek är den personen.
Nej.
Och Daniel Breitos är den här personen.
Så?
frågar ofta mig om saker som så här. Och hej Daniel, hej säger jag, för jag heter ju också Daniel. Hej,
det är
hej,
väldigt förvirrad.
Bara, du, är du nöjd med hur nya kontoret blev i Los Angeles? Ja.
Nej, gör om.
Inte riktigt, men ja. Alltså, jag har inte sett det, men liksom. Så att, och då har de har liksom passerat en gräns också, för jag borde ju naturligtvis första gången det här hände sagt att, förlåt, men det är inte jag. Men jag gjorde inte det.
Nej.
Och då får jag lida för det nu. Så att nu går jag omvägar för att inte stöta ihop med den här ljuvliga personen. Bara för att jag skäms så mycket liksom. Och mina vägnar att jag inte sa stopp. Och hennes vägnar att hon tror att jag är Daniel Ek.
Men du nämnde kaffemaskinen här. Kan du droppa någonting vansinnigt som finns på... För man, ibland hör man sådana här. Har ni rutschkanor? Har ni M&M-buffé?
Nej, men vi har... Spotify är en otrolig arbetsgivare, för att jag tror Daniel och Martin insåg tidigt att om vi ska ha de skarpaste ingenjörerna så kan vi inte bara konkurrera med att ha liksom, lön eller vad man nu konkurrerar med som arbetsgivare, utan det måste också vara en miljö där människor, främst ingenjörer, liksom, trivs. Och både Daniel och Martin själva har ju en bakgrund av att vara ingenjörer, de gillar gaming. Så här, är man gamare, då har man hemma. Vi har oerhörda möjligheter att gå och gamea om man vill ta en 10-minuters break. Till exempel. Men det är intressant, för det är ingen som gör det, för man jobbar ju liksom.
Det var det jag tänkte, att det här är så, det är människor som aldrig tar 10 minuters break.
Nej, eller liksom, det gör man väl. Man försöker ta 10 minuter, men man hade kunnat tro, om det här var liksom en gymnasieskola och det fanns en världens fetaste datasal där du kunde gå och lana när du ville. Och du kan göra det när du vill. Mm. Så kanske man inte hade gått så mycket på lektion.
Nej, jag menar,
men det händer ju någonting med också när man...
Ett jävla evigt marshmallow-test att jobba på Spotify.
Exakt.
Nej, men har så... du använt lunchrummet?
Nej, men vi har ju en otrolig liksom, möteslokal som man skulle kunna säga är snarlik en biograf.
Mm.
Och det är klart att det är ju trevligt att om man någon kväll är gräsänkling och inte vet vad man ska göra, mm. att man kan koppla in ett PlayStation där och sitta och spela PlayStation på liksom, bio. Det är kul liksom.
Ah.
Ja. Ja. Och vill du ha stryk i pingis någon gång så ja, kom över så ska du få det.
Och i ena handen har man ett rack och i andra handen har man en ja. Kopp
och du ska kanske ta med moster också för vi har ett karaoke-rum faktiskt, så du måste kanske kan komma.
Hon vet ju inte om det här själv, men hon måste börja träna.
Ja, just.
Vad tycker du om ditt namn?
Bra.
Mm.
Jag gillar Daniel.
Mm.
Jag gillar Breitholtz har jag alltid gillat.
Det är tyskt.
Ja, min eller? Farfar,
ja.
Inte min biologiska farfar, min pappa var, eller är adopterad,
mm.
men min farfar då hette Karlsson tror jag. Åkte till Tyskland och jobbade, tog namnet Breitholtz, kom tillbaka till Sverige. Man får inte ta namnet Breitholtz i Sverige, för det är ett adligt namn.
Är det?
Så jag tillhör ju då inte den adliga släkten, utan jag tillhör den delen av Breitholtzska släkten som den riktiga Breitholtzska släkten har försökt betala pengar till för att vi ska byta efternamn. Så under hela min barndom så fick vi liksom propåer från den riktiga Breitholtzska släkten som skämde så mycket över att det fanns massa Breitholtzare. Som var så här, va? Kan ni tänka er att byta efternamn så betalar vi er massa pengar.
Va? Minns du summor?
Ja, fast ja, det var
bra,
mycket
liksom.
Pengar.
Är det otänkbart för dig?
Och då tänkte jag att då, fuck you guys, och då tatuerade jag på ryggen Breitholtz så tidigt jag kunde liksom. Men sen var det intressant för att när det började gå lite så här, eller bra, men när jag började synas lite i tv och min pappa gjorde lite karriär inom mm. både musik och underhållningsindustrin. Då plötsligt blev vi istället inbjudna till de brittiska släktträffarna.
Nej!
De bara, det är bara kul med lite nytt blod. Så bara, det var ju samma nira jävla as som ville att vi skulle byta efternamn mot för pengar. Liksom.
Men din farfar gick och hämtade namnet till Tyskland.
Ja, precis.
Det fick man göra då?
Ja, för han tog namnet till Tyskland.
Mm.
Och då kunde man liksom inte... Jag vet inte vilka var som hade koll på namn då. Det är väl Patent- och registreringsverket nu kanske eller sånt där. Vad det var då vet jag inte. Man hette ju liksom Breitholtz när han kom hem igen från Tyskland.
Vilken bra stöld, eller, man ska, eller vilken heist.
Ja, jättebra. Jag är oerhört missnöjd med mitt... jag heter inte bara Daniel.
Nej.
Jag heter också Ulf.
Mm.
Och jag heter Ulf Daniel Breitholtz.
Mm.
Och mina föräldrar strök aldrig under mitt tilltalsnamn Daniel. Så att när jag umgås med sjukvård och sånt, då är jag ju Ulf.
Ja.
Så att, då ropar de upp Ulf och då har jag svårt att känna mig som en Ulf. Jag tycker Ulf är oerhört fult.
Men så är du heter egentligen mer Ulf?
Ja, ja, rent juridiskt så är jag mer Ulf än Daniel.
Det här betyder jättemycket för mig.
Tack.
Vad får du att gråta? Mycket va?
Ja, jag gråter en del.
Ja.
Det gör jag. Låtar som är sjungna av Anna Diaz får mig att gråta.
Mm.
Fan, det blir en annan grej när man får bli förälder också.
Mm.
För några år sedan när den här värsta flykting, liksom akuta flyktingkrisen var,
mm.
så kablades det ut en bild på en liten pojke
mm.
som hade drunknat. Och bara jag tänker ordentligt på den bilden så börjar jag gråta. Och det hade jag nog inte känt lika starkt innan jag själv blev förälder. Jag började gråta häromdagen, det var på nyheterna då för någon vecka sedan eller par veckor sedan. Om en kvinna som hade förolyckats på en färja mellan Polen och Sverige.
Just det.
Men ett 7-årigt barn och nu när vi spelar in det här så vet jag inte om det är klarlagt vad det var som egentligen hände. Men det är skitsamma. Så den bara känslan av att det där händer... kan på riktigt få mig att gråta. Liksom.
Om jag ska vara... Är det bökigt att ha så nära till känslor också? Eller finner man kraft i det, typ?
Framförallt så har jag nog inget val. Liksom.
Nej.
Det men vad tänker du om det? Jag tror inte att det har hämmat mig, liksom.
Nej.
Eller så, jag tror inte att det gör mig till en mindre välfungerande person, eller sämre, eller så här... Jag förstår att man kanske har ett annat intryck efter att ha sett mig sitta och säga till barn att de inte kan sjunga i tv. Men jag vill se mig själv som en empatisk människa som bryr mig om människor.
Liksom. Upplever du att folk fortfarande har en sån bild av dig? Eller att det är, känner du ett behov av att motverka den bilden på något sätt?
Idag är det betydligt många fler människor som kommer fram till mig och pratar om... För jag har ju min lilla podcast nu då, Kompaniet, med Kristoffer Appelqvist och Vanessa Falk. Och den är ju fortsättningen på det som jag och Adam Alsing startade tillsammans en gång i tiden, nämligen podden Adam och Company. Och idag är det ju betydligt fler människor som kommer fram och pratar med mig om podden. Det händer ju varenda dag, var jag än är någonstans i Sverige. Än människor som kommer fram och frågar om jag känner Darin. Så att den utvecklingen är ju glad. Eller så här, det är glatt. Men människor som var med för 20 år sedan när Idol kom har fortfarande en bild av att jag är en jävla röv.
Det är så?
Ja, gud ja. Man behöver inte vara på fest skitlänge och inte, folk behöver inte dricka jättemånga bärs innan man får höra. Men du, varför var du så jävla dum förut då? Och det var ju en gängs uppfattning. Jag levde ju fan med livvakt i 15 månader. Mm. Så här, jag hade ju personskydd.
För att du sa så, vad du tyckte om Loreen.
Ja, och också, kanske inte bara om Loreen. Nej. Kanske sa om sådana som du också, Robin. Kanske
ja.
Men det jag menar är att...
Vad tänker du om det då? Att folk, vad gör det med en?
Det är tråkigt när folk har en annan uppfattning om en sån person. Eller om gängs uppfattning är någonting helt annat än vad man själv inte känner att man är.
Mm.
Och igen, jag förstår varför det blir så. Om jag skulle filma dig från 7 på morgonen till 2 på natten. Och sen klippa ut 2 minuter material av dig. Då tror jag att jag hade kunnat få dig att framstå precis som vad som helst.
Gud,
jag hade kunnat få dig att framstå som en arg agitator. Eller som en gentleman lover. Eller hur man än vill.
Gud, ja.
Och det hade ju inte nödvändigtvis, de där 2 minuterna hade ju inte kanske varit representativa för hela Robin Berglund och vad du är.
Nej.
Och det där gjorde mig ledsen. Så jag förstod att det var ett pris jag var tvungen att betala för att vara med och göra det här.
Mm.
Och fördelen är att, att när man jobbar med ett tv-program som under en period blir väldigt uppmärksammat. Det enda positiva som kommer med det är ju att plötsligt så börjar människor svara i telefon.
Ja.
Sen måste man kunna ha någonting att säga till personen om man vill någonting.
Mm.
Men innan jag gjorde Idol så hade ju inte vdn på Handelsbanken svarat i telefon om jag ringde.
Nej.
Men så gör man lite tv så svarar ju människor i telefon plötsligt.
Mm.
Så det blir som en ingång till att få en bättre telefonbok. Man behöver fortfarande någonting att säga eller man behöver ju leverera någonting.
Breitholtzarna svarar lite vänligare.
Man... Ja, jag får komma på släktträff.
Men med fastighet, var det inte värt det?
Det var en otrolig upplevelse att göra det där.
Mm.
Det var kul. Alltså, det var inte kul att leva med livvakt. Det var inte kul att bli dödshotad.
Nej.
Det är ju supertråkigt.
Mm.
Men det var ju roligt att vi at the time skakade om lite.
Ja.
Liksom. Att,
det här beskriver att folk på fest fortfarande kan bli sura på en. Om du slår
inte
ut
sura,
det,
men liksom undrar så här. Ja, för nu går jag ju aldrig på fest. För jag är ju 45 år och småbarnsförälder.
Mm.
Jag kommer inte ihåg när jag var på fest senast.
Nej,
nej, jag hade inte ändrat det. Jag har inte jättemånga härliga minnen från min tid i Fame Factory.
Nej.
Det hade jag kunnat ha ogjort ut. Eller så här, det gör mig ingenting.
Mm.
Men det känns som en waste av tid.
Mm.
På något sätt. Och jag är oerhört glad att jag inte gjorde fler år i Idol än de jag gjorde.
Okay.
Det kan jag säga.
Mm.
För att när till och med människor, eftersom jag tog det på allvar och till och med människor i liksom, musikindustrin började kalla mig för Idol Daniel, då visste jag att nu är jag snett ute. Jag ska ju vara skivbolags Daniel. Jag ska inte vara teaterapan där. Ser ut som en liten Pet Svartling som... Nej, det var bra.
Finns det en del av dig som... Eller är att du köper mer i hallongrotter?
Mm.
Tror du att det är ett resultat av att du inte vill att folk ska uppfatta dig som... Alltså, hänger det ihop på något sätt?
Nej, jag tror att det är min mammas förtjänst.
Ah.
Min mamma är... Jävla vad glad hon är.
Mm.
Jag vet ingen människa som tar sig an livet, oavsett om det är svårt eller inte svårt, med ett sånt otroligt leende hela tiden.
En ljuvlig kvinna, ska jag
säga. Ja, hon är fan en ljuvlig kvinna, det tycker jag. Hon är min bästa förebild och person.
Mm.
Jag tror att det är hennes förtjänst att kanske inte just hallongrotter, för hon är inte så bra på småkakor och sånt. Men generellt i att... Om jag kommer hit som gäst till din podd så är det så självklart att du ska bjuda på kaffe och ha hallongrotter till mig.
Mm.
Och då är det roligt att göra tvärtom.
Ja, men det är så...
Tycker jag.
Ja. Och så har jag inte det.
Nej, och så kommer ingen av oss äta de här hallongrotterna utan Marcus Tapper kommer äta dem.
Ja,
och det finns någonting vackert i det också.
Ja, och sorgligt. Vi måste... tiden springer. Vi måste ta några Patreon-frågor också.
Ja, gärna.
Men först undrar jag såklart om du har varit i Roma Alpin.
Nej, icke.
Bra. Vi börjar med David som undrar, vilket minne får det att vilja vråla ut i skam?
Inte skam är svårt, men så här, fan, jag vann ju en musiktävling som ung som gjorde att jag fick träffa Dalai Lama.
Och of det, course.
Nej, och det kan jag ändå vara så här, att jag var 17 år då och inte tyckte att vi skulle ta såna kort på oss. Det kan jag vara ledsen för. Nej. Det fanns en stiftelse som hette Det Andra.
Mm.
som anordnade musiktävling i Stockholms skolor. Vann man skolans uttagning i musiktävlingen, man skulle skriva en låt. Mm. Spela in en låt, skriva in en låt.
Var det Ghetto Blaster?
Nej. Om man vann skolans uttagning så fick man 300 spänn. Cash. Mm. At the time så tjuvrökte jag Marlboro Lights. Tänkte att om jag är den enda som går på enskild gymnasiet som gör musik, bara spela in en låtjävel, så kommer jag ha 300 spänn cash, kan gå och köpa en limpa cig. Det är den enklaste return of investment någonsin.
Verkligen.
Gjorde det, skickade in låten dagen innan Dalai Lama skulle vara i Globen. Så ringer de från Stiftelsen Dando och sa, hej, ska du vara i Globen imorgon? Eller kan du komma till Globen imorgon? Jag ska ändå vara där, min klass ska dit.
Men vad var det för genre?
Det jag gjorde var att jag spelade en pianolåt. Uh-huh. Och sen så tog jag tal när Dalai Lama talade och la på det på något sätt. Så då ringde de dagen innan och sa så här, vet du vad, det är, du måste vara, för du ska gå på scenen imorgon och ta emot ett stipendium från Dalai Lama. Mm. Så då fick jag också hänga med honom någon timme innan där och liksom sitta och snacka med Dalai Lama en timme. Fram till för några veckor sedan så hade jag tyckt det var toppen om det fanns en bild på oss.
Just det.
Nu när han slickar på barn.
Ja, jag menar det.
Så kanske jag inte är...
Rubriken kyssen.
Ja, exakt. Då kanske jag är nöjd igen då.
Fan, vad starkt. Hur gick det i Globen?
Ja, jag gick upp och tog emot liksom, den. Ja.
Det var liksom ingen tävlingsmoment där alls, nej, utan nej, alla som redan, gått vidare.
Nej, alltså, jag hade ju vunnit uttag. Eller så jag hade skrivit en låten som vann det här och så fick jag ett stipendium av Dalai Lama.
Sorry, jag hängde inte riktigt med. Du vann skolan, du var den enda som skickade in från din skola, vad ja, det verkade.
Då fick jag 300 spänn cash.
Och sen vann du av alla skolor?
Ja, precis. Så den som vann, liksom, då var jag. Så då fick jag... Så jag har fortfarande ett handskrivet diplom från Dalai Lama hemma. Det är ju kul ändå. Eller så här, det var ju kul fram tills han började slicka.
Det blir roligare och roligare för varje vansinnigt grej han hittar på.
Ja, fast det är så tråkigt. Ett tag sedan så hade jag närde ju en idé om att vi i kompaniet skulle spela in... Vi skulle ringa Försvarsmakten och spela in en podd på Nubåt. Mm. Det var ju en jävla bra idé också fram till för några veckor sedan. Liksom.
Förbannade samtidigt.
Nu känns det inte lika fräscht.
Ja, kan man få tag i låten på något sätt?
Om man är ihop med mig så har jag den säkert på någon gammal hårdisk.
Se vad jag kan göra.
Mm. Men så då kan jag i skam, eller så här, jag kan ångra att jag inte, att jag sa nej till att ta inga bilder. Liksom, när...
Du sa aktivt nej till
det? Nej, men det var någon så här, Aftonbladet var där och fotade. Och de var så här, får vi ta bild på er? Jag bara, nej, jag tycker inte att det var något viktigt. Liksom. Och det hade varit kul att ha det nu.
Ja. Ja. Väldigt intressant, 17-åring. Ja. Vi kommer gå över till musikhjälpfrågorna, för det är nämligen en stammis till er. Flera av de här är säkert det, men det är Sabrina Nilsson.
Aha, ja.
Mm. Vilken svensk kändis är en perfekt tia och varför?
Perfekt tia. Jag tycker... Det är så lätt, det är svårt att bli äldre. Mm. För att om man uttalar sig med en person så är det så lätt att man tänker att så här, nu är det en gubbe som tycker någonting om en person för att den är liksom så här, nu man får liksom passa sig, tycker jag. Mm,
jag förstår hur du tänker.
Häromdagen så pratade jag med min och din kompis Kristoffer Appelqvist. Mm. För han gjorde Bäst i test och gjorde det samma säsong med Keio. Och jag tycker Keio verkar vara en sån förtjusande individ bara. Hon verkar genomsnäll, liksom rolig bakgrund med sitt så här, ryska arv och vad hon har blivit av det. Mm. Och bara är, hon är ju som en modern Lill-Babs, tycker jag. Bara, så här, världens mest öppna, härliga. Hon bara känns så jävla härlig. När hon gör det här programmet när hon skickar iväg pensionärer till Schweiz. Och så här, jag vill bara liksom... blir bästa kompis. Som så här personlighetsperspektiv så skulle jag vilja säga att vilken 10-poängare. Ja. Men det är så jävla lätt som 45-årig gubbe att då tycker folk att så här, men det säger han för att han tycker att hon är liksom...
het.
Ja, och det, så här, jag fattar. Det går inte ens att tycka typ att en 20-åring är het längre när man är 45. Nej. För att man, det funkar inte så.
Nej.
Jag tycker MILFs är toppen idag. Ja. Jag fattade inte MILFs när jag var ung. Nej. Nu är det liksom MILFs.
Nu är de bara vanliga.
Exakt. Det är som Gud menar att det ska vara.
Jag tyckte du hanterade frågan skickligt.
Ja, tack.
Mm. Du parerade bockarna. Men,
ja, men så att hon tycker jag verkar en härlig person. Och jag, känner
det,
inte
det, det är också så här, här kan man fråga, så här, skryt om något så att säga. I den här kontexten så får man ju säga att alltså, jag förstår dig helt och hållet. Ja. Men jag vill också leva i en värld där man får tycka att någon... Ja, det kanske är, vem, jag är inte 45. Det kanske är lätt för
men
mig att säga.
Jag vet inte vem som är en tia.
Du får godkänt, jag lovar.
Jag tycker Nike Nylander på SVT-nyheter är liksom... Hon talar till mig på ett sätt som jag... Så jag lyssnar.
Ja,
det tycker jag är fint.
Ännu präktigare svar. Väldigt skickligt.
Tack.
Ja. Adam Grenabo undrar, vad är det snällaste du har gjort mot någon eller någon har gjort mot dig?
Jag försöker vara snäll. Häromdagen när jag skulle åka, vi är ju nu vid Mariatorget.
Mm.
Häromdagen när jag skulle åka hem så skulle jag åka, för jag åker röda linjen som går förbi Mariatorget här i Stockholm. Men jag satt på fel tunnelbana. Jag satt mot en mot Norsborg och jag skulle åka till Fruängen.
Mm.
Som var dit jag skulle. Så jag hoppade av för att byta här i Mariatorget. För det var en varm dag och det är lite svalt inne på den tunnelbanestationen. Mm. Så jag gick ut och satt mig på en av bänkarna och väntade på att Fruängen skulle komma. Det är det rätta tåget. Då bredvid mig ligger ett kuvert. Och det kuvertet är ett förseglat brunt kuvert. Med handskrivet och står det någonting. Bla bla bla, 2022. Och det känns som att det är bokföring där i. Jag bara får en vibe att så här, det här är någon stackare som har åkt liksom, som har glömt sin bokföring, sitt bokföringsunderlag. Och, så då hade jag liksom en och en halv dags detektivarbete för att få tag i det här.
Mm.
Och det visade sig att det var det.
Det var
och liksom det. En överlycklig liten småföretagare här i närheten av Mariatorget. Som, så här, så att göra sådana snälla saker i vardagen tycker jag är viktigt. Och att man tar sig den tiden att göra det. Ja. Eller att man liksom...
Nej,
men liksom, såhär, det, så, det, så. Men jag har liksom inte såhär, åh, jag har skänkt massa pengar till. Så är jag inte. För jag tror inte på välgörenhet.
Men det stod ett namn på kuvertet också på något sätt. Det stod, hade lite ledtråd.
Det stod ett namn som jag inte visste vad det var. Så jag googlade det och förstod att det var en laserklinik som ligger här i närheten. Ja. Som håller på med sånt. Och så bara, försökte jag få tag i dem och de svarade inte. Jag mejlade och jag hade mig. Och sen ringde jag, sen åkte jag dit och sa, såhär, förlåt. Jag
vet,
såhär, den här hittade jag. Och så slutar med att så här, ja, de blev glada för att, eller hon blev jätteglad såklart, för att det är ganska svårt att återskapa ett helt års bokföring, alla kvitton och sånt där liksom. Det förstår man ju själv mardrömmen om man är småföretagare, hur det är. Men att, så här, att vara snäll i vardagen menar jag, eller så här, det kan ju lika väl vara att man håller upp en dörr, eller det lät ju också jävla präktigt, men jag tror samhället blir lite trevligare om vi hjälper varandra och håller upp lite dörrar och är lite snälla och fan le mot varandra och säga hej. Liksom.
Verkligen. Och jag vill bara angående bokföringsgrejen. Jag tror att du skiljer dig från, alltså, väldigt många hade gett upp efter det första samtalet.
Ja, kanske.
Det är hatten hatten av. Väldigt snällt av dig.
Det blir också en sport då, eller hur?
Ja, där börjar det bli. Det.
Exakt.
Mitt fel undrar, vilken är favoritlåten med Linda Bengtzing?
Alla flickor utom jag. Otrolig. Jag älskar Linda Bengtzing.
Ja.
Det är så... någonting med glada poppits i shuffle-takt.
Tjaffeltakt heter det. Det är någonting tråkigt
när
med...
När hon går förbi och tystnar.
Vilken är tjaffeltakten?
Liksom.
Okej. Okay,
Det är... Nej, Linda Bengtzing är en underskattad. En 10-poängare!
10! Jag lyssnar på henne när hon
talar. Underskattad konstnär.
Sista frågan är från Victor Bissell som undrar favoritlåt just nu.
Jag lyssnar oerhört mycket på just jag är inne i en svår Anna Diaz-period. Mm. Det är någonting med hennes texter som känns. Jag tycker att Magnolia med Anna Diaz är väl värd en lyssning om man inte har levt med den. Den är några år på nacken, men den är ljuvlig.
Alltid när jag hör den så tänker jag, gud vad den här texten träffar mig rakt i magen. Så jag håller verkligen med dig.
Mm. Det går nu fin.
Nu har vi gjort det här.
Ja, jag igen, förlåt och tack.
Men sluta upp med ursäkt.
Ja.
Fan vad det här var trevligt.
Ja, men det var jättefint.
Det här borde vi göra varje vecka.
Ja, alltså inte mig emot. Det kanske blir tråkigt att lyssna på det. Men då kanske det är bättre att vi bara är kompisar på riktigt. Och att vi liksom gör det off mic.
Vilken bra idé.
Ja.
Tack min kompis för att du tog dig tid.
Tack snälla för att jag fick komma hit. Och tack för att du stod på dig när jag var en röv. Jag vill inte vara en röv. Jag vill vara en sån som hittar din bokföring och kommer med den. Jag vill inte vara en sån som inte svarar på sms.
Ni hör själv, men du kan styra ut era bokföringar vart du vill. För det kommer lösa sig ändå.
Det kommer ordna sig.
Glad sommar.
Detsamma.
15 springer fort, känns som en sekund. Jorden snurrar runt, men jag gör ingenting alls. Jag ska på mitt bord, änglar i mitt rum. Ser dem om jag blundar. Genom mina fingrar. Det är ont och ensam, men det är lugnt för det mesta. Och jag gjorde mitt bästa, och vi klarar det nästan. Gråt nu, du kommer bli hel. Lämna dig åt floderna, skogarna. Hjärta låter rinna bort. Blomma som magnolia, ur skuggorna. Lyser inombords, det är jag i mitt blod. hjärta förut. Jag hittar tillbaka. Jag sväljer mina ord. Längtan är för stor. Kanske kommer tiden får det kännas mindre. Det är ont och ensam, men det är lugnt för det mesta. Och jag gjorde mitt bästa. Och vi klarar det nästa. Bråk nu, du kommer bli hel. Lämna dig åt floderna, skogarna. Hjärta låter ringa på. Blomma som magnolia ur skogarna.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.